Michel Tornéus från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Hej och välkomna! Nu är det dags för ännu ett avsnitt av Lördagsgodis. Och idag ska vi tala om vadå?
Om telefonförsäljare bland annat, som vi inte har så mycket till övers för egentligen. Men vi ska tala med en som representerar den yrkesgruppen. Men framförallt har vi två gäster här.
Vi har Kerstin och Arne Hegerfors här. Välkomna!
Tack så mycket!
Och det är väldigt kul att se er här. Det är första gången. Hur mår ni?
Jo, förhållandevis väl får man säga. Ja. Kerstin mår ju alldeles utomordentligt.
Ja, det stämmer. Arne, ja, din hälsa har vi läst mycket om. Den ska vi penetrera lite sen. Men du har ju ett väldigt stöd i Kerstin.
Ja, verkligen. Verkligen. Jo, nej, men jag klarar mig inte själv helt enkelt. Så att, hade inte Kerstin funnits så hade jag ju varit inne på någon institution någonstans och blivit omhändertagen.
Vi är glada att du är här istället.
Ja, för det. Absolut. Jag också.
Och så ska vi tala om lite annat. Jag tänkte, just nu så firar Lilla Sportspegeln 40-årsjubileum. Och det tänkte jag att man skulle uppmärksamma. Det har ju uppmärksammats också. Och jag till och med, Arne jobbade på TV-sporten, det gjorde jag också. Och jag jobbade med Lilla. Och Lilla Sportspegeln var ett resultat av såna här publikdagar som Sveriges Television ägnade sig åt. Och Sven Plex Pettersson var ute på en sån här publikdag. Och då fick han höra att barnen inte kunde se Sportspegeln på söndagkvällar för att det gick så sent. Och därför började Lilla Sportspegeln som en repris av Sportspegeln och gick då på måndagar lite tidigare så barnen kunde se all sport. Och sen förändrades programmet successivt till att bli mer målinriktat mot barn. Och jag var med från början och var med till och med när vi firade 10-årsjubileum och var med när vi startade den här tävlingen. Och vi hade Tom och Jerry som tecknat. Och
varför är Lilla Sportspegeln en succé? För det får man säga.
Ja, det var en succé. Jag minns att det fanns en kille på Expressen som var journalist. Som skrev, lägg ner Lilla Sportspegeln efter första programmet. Jag vill inte nämna hans namn. Men succén, därför att det var sport och att vi tog barn på allvar. Vi hade en tes där, Pia Erlandsson som var redaktör. Tyckte att vi skulle inte tala uppifrån och ner till barnen utan vi skulle tala till barnen som man talar till vem som helst.
Det var ingen dum idé. Du, Arthur, det finns skrönor om Lilla Sportspegeln. En story, till exempel, när jag har gått på tv som någon reklam för någonting där en liten kille som är med i den tävlingen som du hade där i Lilla, han svarar fel och får inte ett pris och han blir jättesur och arg på dig. Är det sant? Har det där hänt?
Svaret på den frågan är ja, det har hänt, men inte i Lilla Sportspegeln eller på Sveriges Television. Det är en reklamfilm för jag tror premieobligationer eller någonting sådär. Det var Riksgälden som gjorde en sån. Allt det där är fejk och påhitt. För övrigt vill jag säga att du var ju också med i Lilla Sportspegeln. Ja. Du har ju varit programledare där också.
Också föremål för skrönor i samma reklamkampanj som var länge sedan nu. Vet jag, det var skrönor om barnprogrammet upp till 13 också. Men de rullar på och de ska vi inte ägna oss ut. Nu, Arne, var du med i Lilla Sportspegeln någonting i egenskap av tv-sport?
Det var jag nog säkert vid några tillfällen, inte särskilt frekvent, men några gånger var jag säkert det.
Det var ju när vi skulle vara en repris av Sportspegeln. Arne var ju en av ankarna i Sportspegeln och gjorde de stora sporterna. Och när vi då skulle redovisa dem på måndagar igen, då var Arne med.
Mm.
Kan det stämma?
Nu är vi inne på dig, Arne. Det var ju så att du drabbades hårt, och det tror jag de flesta vet och har hört och läst om, av både en stroke och en hjärnblödning inom loppet av en vecka. För hur många år sedan kan det vara?
Jag vet inte, men det är ju stroke, hjärtinfarkt och hjärntumör.
Tre grejer var det?
Ja, tre grejer. Ja. Jo, det är inom loppet. Kerstin vet väl antagligen bättre än jag.
Mm. Inom loppet av 3 år ungefär. Aha. Drabbades du av det här?
Ja, det var lika bra att ta allihopa i klump.
Så, lite närmare mikrofonerna båda två där, så, ja. så blir det ännu bättre. Arne, det kunde gått åt pipan det där.
Ja, självklart. Det var ju 3 i och för sig dödliga sjukdomar. Mm. Och att klara av alla 3 berodde ju mycket på att jag hade fantastiska läkare, enormt fina läkare. Jag hade samma läkare som kungen och statsministern hade. Jag fick den allra bästa vård som kunde erbjudas.
De brukar säga att de har samma läkare som Arne Hegerfors.
Det tror jag inte.
Hur är din status idag, Arne?
Den är bra.
Den är bra, men du ja. Ser lite sämre.
Ja, ja, jag har ingen vidvinkelsyn, men det behöver jag inte, för jag tittar ju mest på tv ändå. Så att, och den rör ju sig inte särskilt mycket, utan den är där.
Ja, just nu är det bra, slipper du se Arthur som sitter bredvid
dig. Ja, han ser jag inte alls, men jag ser dig.
Allt är något.
Ja. Men jag tänker att det här, Arnes sjukdom och sjukdomstillstånd, måste ju också ha påverkat dig, Kerstin. Vad innebär det här för dig? Jag menar, måste du ha kontroll på Arne hela tiden? Klarar han sig utan dig?
Ja, alltså visst har det förändrat vår tillvaro ganska ordentligt. Men som jag känner det, så har det ju gått bra på något sätt. Vi mår bra båda två. Och sen behöver det ju naturligtvis en hel del hjälp. Men vi har ju det så bra, så att du har ju din avdelning i lägenheten och kan klara dig att gå på toaletten själv, hitta tillbaka till din säng och bord och sådär. Så att jag behöver ju inte, så att säga, övervaka dig på något sätt, utan jag kan till och med vara ifrån i många timmar under dagen och ägna mig åt andra saker.
Men inte mer än så, alltså några timmar?
Jo, då jag kan nog vara ifrån en hel dag till och med. Och,
ja. Det här är väldigt självuppoffrande, det du gör. Och det förstår jag att du gör, för ni älskar varandra. Men vad får du avstå själv för att klara den här uppgiften?
Ja, jag vet inte. Jag har nog inte upplevt det någonsin på det sättet att jag egentligen avstår någonting. Utan jag har nog är så lyckligt lottad så att jag liksom har känt det snarare som att det låter ju heroiskt det här naturligtvis, men som det här är en fin uppgift som jag har fått då i livet på något vis på äldre dagar, att jag kan få vara så betydelsefull då för Arne.
Hon har ju i många intervjuer i alla tonarter hyllat dig, och det med fullt fog, eller hur?
Absolut, så är det ju. Jag klarar mig inte utan henne, så enkelt är det ju. Och jag lever ju ett, som jag känner det, ganska normalt liv tack vare henne. Jag känner inte av att jag är handikappad.
Men Kerstin, känner du dig som fru eller som vårdare?
Oj! Ja, nej, jag känner mig ju inte som vårdare. Jag är fortfarande fru, och sen har jag väl fått en annan situation att jag vårdar. Men samtidigt, jag tycker ditt handikapp som du har fått, Arne, det är ju det att du kan inte klara det på egen hand.
Nej.
Men sen personen är ju nästan samma på något sätt ändå. Jag menar, jag tycker ju, du har ju kvar ditt intellekt, och vi kan fortfarande ha många fina stunder och samtal med varandra och så. Mm. Utan det är väl mer att du har blivit så beroende av hjälp då, som gör att jag, ja, jag är ju vårdare samtidigt, men nog är jag fortfarande, tycker jag, din hustru, som mera du
brukar fru. Säga. Men du har ju kvar, det kommer fortfarande hegerforsare, de berömda vitsarna, ur din näbb.
Ja, jo, nej, men jag är ju mitt i allt det här då, strok, hjärtinfarkt, hjärntumör, så anser ju mig vara lyckligt lottad. Mm. För att Kerstin och mina barn, Björn nu framförallt som vi bor hemma, tar ju hand om mig på ett sånt sätt så att jag inte känner av att jag är så handikappad som jag verkligen är.
Trivs du med livet idag?
Ja, trots allt? Det är jättebra.
Det är jättebra.
Och jag lyssnar på musik och jag tittar på tv, och det som Kerstin har sagt någon gång, det gjorde du förut när du var frisk också. Det var inget annat.
Det är närminnet som sviktar, va? Det är väl det enda mentala?
Ja, men det är nog riktigt.
Ja, och att du inte hittar. Du kan ju, alltså du har ju tappat både tidsuppfattning och rumsuppfattningen. Mm. Så att du hittar ju egentligen inte. Du kan ju hitta hemma, men man skulle ju aldrig kunna släppa dig ute på stan till exempel.
Du hittar inte till köket hemma, men det gjorde du inte förut heller.
Nej,
nej, jag har svårt med
orienteringsförmågan helt enkelt. Att du kan inte orientera dig vare sig i tid eller rum. Så att det kan väl vara en sak som jag känner kan vara lite jobbigt ibland, att ständigt få de här samma frågorna. Vad är det för dag idag? Vad är klockan? Vad är det för årstid? Alltså sånt är ju helt borta hos dig, Arne. Du har ingen koll på var du befinner dig ens en gång. Du vet inte om du är på landet eller om du är hemma heller.
Så nej, så är det ju. Det är ju väldigt bra, för här sitter jag framför någon skärm som talar om att det är torsdag den 7 september och klockan är 14.37.
När vi spelar in det här,
En sån där borde jag ju
ha. Men du har faktiskt en sån hemma, vet du. I sängen står en sån där du kan läsa precis
det är väldigt bra.
Datum och tid.
Ja. Nej, jag är verkligen rådvill när det gäller årstid och tid överhuvudtaget. Ingen aning om.
Men det finns ingen risk i det här. Jag vänder mig till dig, Arne, och till Kerstin också. Att du, Arne, du plötsligt för att det skulle sitta fint med någonting att dricka och att du vill gå ut och köpa dig själv. Du håller det hemma. Du tar inte och söker dig mot ytterdörren.
Nej, det gör jag inte.
Du är inte på rummen.
Det är ingen risk.
Någon gång.
Nej, verkligen inte.
Tur det.
Nej, men det är verkligen sant. Och jag tänkte säga också det att jag tror för min egen del det här med om att det har förändrats väldigt mycket, så ligger det någonting i det du säger, Arne, det här att du gjorde ju inte så mycket förr heller, utan då var det ju att du tog dig till jobbet, du cyklade till jobbet, eller om det var utanför stan, åkte iväg någonstans och så kom du tillbaka. Men så fort du kom tillbaka så var det ju rutinerna. Då var du ju direkt in på rummet, satte på tvn, slog dig ner och där förblev du egentligen. Så att, och det är inte någon större skillnad nu. Det är ju så du lever nu också, att du tittar på tv och lyssnar på musik. Och så tror jag också det att varför jag inte upplever det som så oerhört betungande är ju, ja, det är ju naturligtvis det att jag själv har fått vara frisk och få vara det fortfarande. Och att jag har ju varit hemma väldigt mycket, länge, tidigt i vårt förhållande också. Och jag har ju varit hemmafru, kan man kalla det, mycket, mest. Och därför så blir det inte så stora förändringar. Jag sköter liksom mycket samma grejer som jag har gjort då tidigare. Och det tror jag gör att det inte känns fullt lika betungande för mig. Jag kan tänka mig, för många andra kanske det skulle vara mycket större förändring.
Ja, det här beror ju väldigt många. Och en del har säkert inte den hjälpen som Arne har här nu. Får du någon hjälp i din tur, Kerstin, i det arbetet du gör, från samhället till exempel?
Jo, men det tycker jag verkligen. När du åkte in för att operera hjärntumören 2014, så sattes det ju in bra, fina resurser även för mig som medvårdare eller medhjälpare då, anhörig. Det fanns anhörigstöd som erbjöds. Jag fick en kontaktperson. Och det här är ju då inom socialförvaltningen då de ordnar. Och sen så har jag ju fått... vi har ju kunnat ordna med korttidsboende om jag skulle vilja det och avlastning och allting. Allt det här har vi blivit erbjudna. Och i början var det ju efter hjärnoperationen var det ju starkt beroende. Så då hade vi ju hemtjänst. Mm. Och vid något tillfälle, ett enda tillfälle, fick du vara på ett korttidsboende. För att jag skulle kunna åka iväg då.
Det är inget mer du skulle önska av samhället idag?
Nej, alltså... Vi har ju inte haft... de behoven än. Och jag tänker mig framöver då att det blir väl kanske så då om jag känner att inte jag orkar riktigt att då får vi ju säkert hemtjänst som vi hade då direkt efter hjärntumören. Men
Har du någonstans annars där du får pysa ut? Alla människor behöver ju någonstans få avreagera sig och pysa ut. Nu är det väldigt jobbigt här. Har du någonstans där du får pysa ut och avreagera dig?
Ja, men visst. Jag har ju mina vänner, våra gemensamma vänner och mina vänner. Och jag har ju lite fritidsaktiviteter. Kören framför allt då, som jag sjunger i. Och många vänner där naturligtvis. Och sen så... försöker jag ju att träna lite grann för att hålla upp konditionen och så då. Och sen har ju vi också en ganska unik situation förstår jag eftersom vår vuxna son fortfarande bor hemma. Och det är ju naturligtvis en verkligt stor hjälp för oss båda.
Tränar du någonting av nu?
Nej.
Nej. Det var ett kort och enkelt svar. Är det inga övningar som...
Vet du vad?
Gör det.
Dina när du går upp för trapporna får du ta som träning och promenaderna.
Går du 5 trappor upp som ni bor?
Ja.
Oj.
Och jag gör det motvilligt, men jag gör det.
Ja.
Jo då.
Du gläds väl, Lana, om vi nu ska tala om roliga saker och att det går bra för Blåvitt plötsligt i Göteborg, alltså laget i ditt hjärta.
Ja, jo, det är klart att det påverkar mig positivt.
Det gör det.
Jo, jag är barnsligt förtjust i mina gamla lag, Frölunda hockey och IFK Göteborg fotboll och Rebergslid handboll. Göteborgare är och förblir jag, även om jag större delen av mitt liv faktiskt numera har bott i Stockholm.
Arne, vi hade ju... Du var ju fotbollsspelare, Uffe nästan och jag definitivt inte. Men vi spelade alla tre i Bengt Bedrups tv-lag. Minns du någonting av det, eller?
Ja, då. Absolut. Jag minns ju framförallt Bedrup, måste jag erkänna, som gjorde matcherna till någonting... väldigt ovanligt genom att kommentera dem på ett sätt som man aldrig kunde göra i tv. Men som man gjorde där och gjorde det på ett fantastiskt bra sätt. Så att Bedrup var ju en man som entusiasmerade och gjorde att man alltid mådde bra.
Han var fantastisk. Många minns honom säkert idag också.
Ja.
Minns du något av banketterna?
Ja, han var fenomenal ju.
Det gjorde inte
han, och det otroliga med det är att det gick ju inte riktigt lika bra fram i tv hur oerhört rolig och trevlig och spirituell han var.
Han hade ju en grej, han gjorde ju matcherna underhållande eftersom han kommenterade under matcherna. Och då kunde han säga, okej, vi har en nyhet här som kommer i Sportnytt ikväll. Det är klart nu mellan Arne Hegerfors och Liverpool. Och sen han tyst säger, det blir inget.
Ja, fast det kunde ju blivit något ändå. Du var ju på väg att bli proffs en gång.
Jo, det är i Nice. Det berodde ju på tillfälligheter, absolut. För att min pappa var ju universitetslektor. Mm. Och tyckte ju att det var inte så förfärligt trevligt att hans son var mer intresserad av fotboll än av
böcker.
Än av böcker. Ja, böcker gillade jag i och för sig, men att lära sig någonting. Så att han slussade ju mig genom skolan. Mm. Och jag sa ju hela tiden, och trodde antagligen på det själv, att du behöver inte oroa dig pappa, för jag kommer att bli proffs i fotboll. Och han tyckte att det var ju enormt fånigt sagt, och det var det väl antagligen. Men det roliga var ju att jag faktiskt då fick åka iväg tack vare pappa. För att lära mig franska så fick jag åka till Frankrike på sommaren och var i Nice. Och där fick de reda på att jag spelade fotboll. Så att jag fick vara med i några vänskapsmatcher där och fick faktiskt ett proffsanbud ifrån AC Nice. Och jag vet att då ringde jag ju hem till pappa och sa att jag har fått ett proffsanbud, jag kan bli kvar här. Och han frågade ju något, vad gick det ut på ungefär. Och det var väl det sämsta proffskontrakt som någon hade erbjudits, men det var alltså jag skulle få bo gratis och jag skulle få äta gratis och spelade i stort sett gratis också i framen. Jag hade inga utgifter överhuvudtaget. Nej, det skulle inget, de ta hand om.
Inte guldkantat direkt va?
Nej, inte direkt, men det skulle också kunna uppgraderas att om det gick bra så skulle jag få en högre lön helt enkelt. Jaha. Och inte bara bo och äta gratis.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Men Arne, jag minns ju att du var ju en oerhört bra fotbollsspelare och du var duktig och vi spelade ju då i tv-laget och även i korpmatcher. Men du var väldigt rå på plan, du var stenhård och du var rent grym ibland mot motståndarna. Kommer du ihåg det?
Ja, det är jag minns nog, men det berodde väl på den här absoluta viljan att vinna. Mm. Att jag gick inte med på något annat än att vi skulle vinna och att jag skulle helst avgöra själv så att säga. Och var det någon som gjorde någonting som jag ansåg vara oschysst mot någon av mina lagkamrater så körde jag över honom.
Ja, det gjorde du. Vi var glada, eller hur, att vara på samma lag som du.
Viljan att vinna och viljan att göra mål. Ja. I tv-laget var du inte ensam om. Jag minns en annan herre, Lars Gunnar Björklund. Mm. Han ville gärna göra mål. Jag minns att vi spelade en match och jag är dålig, jag ska understryka det, låkade spela fram Lars Gunnar och så gjorde han mål. Och så efter matchen så kom han: Arthur, bra spelat. Så där ska du göra, precis så där ska du göra.
Lars Gunnar Björklund är ju orsaken till att jag sitter här och löper sig, men att jag finns till överhuvudtaget, mer eller mindre.
Nej, din mors själv, nej.
Jo, pappa och
inte
mamma,
att du finns till, det var väl ändå inte inblandad. Men
nej, men han har sett till, hela min karriär bygger på att jag lärde känna Lars Gunnar och att han var min chef. Och han lotsade mig fram och utan honom hade jag inte varit den jag är idag.
Kerstin, jag tycker det är så härligt att höra Arne berätta gamla minnen. Dels är det väldigt bra och roligt, men han lever ju upp, pratar ni mycket sånt hemma, gamla tider?
Jo, men det händer ju ibland att vi gör det. Och det är ju roligt. Det kommer ju såna här små filmer ibland på tv också som, som handlar om den tid som du, när du var verksam inom tv-sporten och så, och dina referat och sådär. Och jo, visst pratar vi en hel del om gamla minnen.
Ja, de gamla referaten går ju då och då. Hur känns det att uppleva dem?
Jo, men det är roligt att jag lyssnar ju på dem med lite kritiska öron så att säga, men de funkar.
Hittar du några fel?
Ja, det gör jag ju, men inte, jag tycker ändå att de fungerar väldigt bra, och jag hade ju den bästa läromästaren, Lars-Gunnar Björklund. Det var ju han som utbildade mig, utan honom hade jag inte varit någonting.
Oj. Jo, det hade det nog varit.
Ja. Ja, det var väldigt roligt att ha er här, och intressant att höra hur det är och hur viktigt det är att man har hjälp i tillvaron från, i det här fallet, en hustru. Men det finns ju många andra närstående som faktiskt bör, och säkert också gör stora saker, men som bör, man kan hålla kontakt med de som behöver det lite mer kanske.
Och jag tror att det finns många som befinner sig i samma situation som du, Kerstin, som har någon anhörig som inte klarar sig själv, och då blir, och där det behövs hjälp, för att hemtjänsten fixar inte allting, utan det behövs mer hjälp. Tack för att ni ville komma hit.
Tack.
Nu ska vi tala om telefonförsäljning.
Ja, det ska vi göra. Ja, just det. Det har vi lovat. Och det är ju ett väldigt intressant ämne som berör alla nästan. Det finns väl ingen som inte har blivit uppringd av en sån här enveten försäljare som säger att han representerar ett företag men egentligen inte gör det. Det här är från Telia, säger han. Det är det inte. Det är ett företag som säljer Telias produkter och så vidare och så vidare. Envetna är de.
Ja, men de gör ju ett jobb som alla andra. Det enda är, hör till saken, att om jag blir uppringd så är det ju någonstans min tid som de vill ha av mig för att jag ska lyssna. Och det är inte alltid man är intresserad av den produkt som de vill sälja, och det är inte alltid man är duktig på att avsluta samtalet.
Slänger du på luren när de ringer?
Så här kan jag säga, numera så är jag ganska konkret. Om någon ringer mig och jag hör att det är en telefonförsäljare, då säger jag så här: okej, om jag vill köpa en Bingolotto-lott, då ringer jag själv till Bingolotto, så ska vi säga att vi avslutar samtalet här nu. Och då kan vissa säljare säga okej, men andra kan säga nej, du vet inte vad jag har att erbjuda dig, du måste lyssna på mig nu.
Jag tycker det är lite jobbigt och rätt patetiskt när de ringer upp och säger hej, är det den och den, frågar de då, och ja, säger jag, ja men vad trevligt, hur mår du idag och så vidare. Det skiter väl de i egentligen, och jag med.
Nej, men ska man sälja så ska man sälja. Nu ska vi tala med en som kan det här om telefonförsäljning. Han heter Anton Ros och är vd på ett företag som heter Via Sales. Och Anton, hur kom det sig att du blev telefonförsäljare?
Jag tror det var en slump som de allra flesta halkar in i den här branschen. Ja, det var efter gymnasiet. Jag var 16 år gammal och behövde något typ av deltidsjobb. Det är ganska lätt att få säljjobb som ung. Och jag vet inte, det var verkligen något som intresserade mig. Jag har alltid varit tävlingsinriktad och tänkte, just på grund av motståndet jag fick från familj och vänner med den här typen av jobb, att ja, men vet du vad, det är precis det här jag vill jobba med. Då.
Vad var det för motstånd?
Jag vet inte, det finns ju mycket fördomar om försäljare. Och jag är väl en klassisk pappa i den utsträckningen framförallt, som tyckte det var till en början hemskt att jag skulle börja jobba som telefonförsäljare. Men jag ville väl trotsa lite och gå min egna väg och halkade in på den banan.
Hur blev det då? Vad tyckte du om jobbet?
Alltså när jag kom in så tyckte jag det var roligt. Det är ju det är kul arbetsmiljö. Det är utmanande. Det är verkligen ett utmanande arbete. Men jag tror att det är nyttigt också. Det är bra utveckling och det är verkligen bra att testa på. Och sen så var jag ganska vilsen. Jag visste inte, som många andra, vad man skulle göra efter gymnasiet eller vad jag ville jobba med eller vad man skulle plugga. Utan hittade någonting som jag tyckte var kul, och sen så har jag helt enkelt bara stannat.
Men du, vilka är utmaningarna som du talar om?
Det finns ju mycket utmaningar, så är det ju. Men framförallt så är det kan vara ganska påfrestande att jobba som säljare. Alltså inte fysiskt, men mer mentalt. Att man sitter bakom Man sitter bakom en datorskärm, man har ett erbjudande att presentera, man ska nå ut till kunder, man pratar hela dagarna. Och det spelar ju i slutändan ingen roll hur duktig du än är. Det är ju mycket motstånd från kunderna som inte är intresserade, man vill inte höra på erbjudanden och så vidare. Så det kan ju bli ganska påfrestande efter ett tag. Men också också roligt när det väl går vägen då.
Om det kan vara så påfrestande, hur kom det sig att du stannade kvar i yrket och fortsatte att vara telefonförsäljare?
Men jag tror det var en av anledningarna till varför jag också ville stanna kvar. Och sen, jag ska inte säga att det är verkligen inte pest och pina. Det är inte ett hemskt eller slitigt arbete på det sättet. Men man kan bli lite frustrerad, framförallt dagar eller veckor när man kanske inte levererar som man själv vill eller som man önskar. Och man har lite problem, man kommer hem och gnager på, man får tänka på hur skulle jag kunna göra annorlunda, vad hade jag kunnat göra bättre.
Okay,
och sen så att få.
Ja. Jag tänkte, kan du säga vad det är som är lätt att sälja på telefon och vad som är svårt att sälja på telefon?
Ja, alltså så här är det också att när jag började så började jag på ett av de här mindre telefonförsäljningsbolagen. Och vi hade inga stora varumärken vi representerade. Utan vi sålde eltandborstar på den tiden över telefon. Och det var ganska kämpigt. Idag så säljer vi helt andra produkter och presenterar om Sveriges största varumärken med Telia, Tele2 och Global Connect. Och det är ju såklart en betydligt mycket större nedförsbacke att kanske ringa befintliga kunder för ett varumärke eller erbjuda tjänster som faktiskt är uppskattade och används.
Har jag som kund, om du ringer mig och säger att hej, här har jag ett fantastiskt erbjudande till dig. Och jag säger okej, det där låter intressant, vi kör på det. Har jag någon ångerrätt eller gäller det vi säger på telefon? Har jag köpt någonting då eller hur fungerar det?
Ja, alltså så här, vi har ett jättestarkt konsumentskydd i Sverige. Så att enligt distansavtalslagen så har alla kunder 14 dagars ångerrätt på alla köp som görs på distans. Det gäller inte bara på telefon, det gäller vid hembesök eller ifall man stöter på någon försäljare på gator och så ute också. Så att det är ju ett köp som görs. Man gör en beställning men som man har möjlighet att backa inom 14 dagar. Och det gäller alltid. Det är svensk lag.
Måste man inte skriva på någonting också eller behöver man inte det?
Jo, det behöver man göra. Man behöver göra någon typ av godkännande. Och det är inte många år sedan alls man gjorde en ändring från att godkänna muntliga överenskommelser till att där man idag när man ringer ut till en kund behöver förmedla erbjudandet, skicka ut det i skrift. Man behöver till och med lägga på samtalet och ge kund då ett utrymme att själv utan en säljare i örat bekräfta eller godkänna i skrift. Men det kan vara bekräftningar på olika sätt, att via sms att man svarar ja eller signerar med bank-ID eller med finger och sådär. Sen kan man ringa upp.
Du talar och det låter som om du representerar ett seriöst telefonförsäljningsföretag, men finns det andra också, rena skojare kanske?
Ja, alltså det finns ju tyvärr. Det finns det verkligen. Jag tror marknaden har ändrats mycket också. Det finns inte lika många telefonförsäljningsföretag kvar idag som det fanns för 10-20 år sedan när jag började. Så marknaden har ändrats. Det finns färre företag med seriösa aktörer. Så att, sen finns det ju kvar mindre försäljningsföretag som har svårt att gå runt och som generellt sett inte håller samma standard.
Hur jobbar skojarna då?
Ja, man kan ju framförallt försköna verkligheten. Mm. Och det är någonting som vi jobbar väldigt mycket på. Eller när det gäller ren, rak och ärlig försäljning. Att vi ska kunna sälja och presentera produkter som inte behöver förskönas. För vi vet vad de går för. Men sen finns det också säljare som förvränger verkligheten eller så att det tappar lite fäste från verkligheten.
Hur då? Konkret
exempel, kan man säga att det här är världens bästa bil eller?
Ja, men det kan ju vara på massvis med olika sätt. Säljare har en tendens att vara kreativa nu. Men det kan ju vara allt ifrån ifall du ska erbjuda ett bredband med en router, att man överdriver routerns kapacitet och att man säger ja, men du kommer ha ett bredband som räcker ut på tomten hela vägen till grannen och så vidare.
Du, hur väljer man ut vilka man ska ringa upp då? Hur vet man vem eller vilka man ringer?
Oftast så är det listor som man får från uppdragsgivaren. Så i det här fallet så har vi ju till exempel då Tele2 eller Telia, och då får vi nummer och kunder att kontakta från dem. Så det är ingenting som vi som återförsäljningsbolag väljer.
Har det blivit svårare då? För att nu för tiden, så jag har ju blivit uppringd ett antal gånger av telefonförsäljare. Ja. Men om inte jag känner igen telefonnumret, då brukar inte jag svara. Därför att jag misstänker att det kan vara en försäljare, och just nu vill jag inte tala med en försäljare. Har det blivit svårare?
Både ja och nej. Jag tror alltså kunder och konsumenter har blivit smartare idag också. Och det ställer ju högre krav på försäljaren som når ut. Och det är bara positivt. Man fattar inte beslut på studs eller på stående fot i samma utsträckning som man kanske gjorde förut. Man vill läsa igenom avtalsförslag. Man vill dubbelkolla att det faktiskt är så som det är överenskommet över telefon. Och i sådana fall när allting görs korrekt och det finns ett intresse, då skulle jag säga att då är motståndet lite mindre.
Har ni någon plan eller skiss som ni utgår ifrån? För jag har ju varit med om någon som, jag lyfter på luren och säger hej, det är Lasse. Och då så tänker jag, vilken Lasse, tänker jag. Och så visar det sig att det är en telefonförsäljare som utger sig nästan för att vara min kompis, fast han inte är det. Finns det planer och skisser eller någonting, något schema man ska gå efter när man ringer upp någon?
Ja, alltså så här är det ju, att i de allra flesta fallen så finns det ju ett manus. Säljare ringer från en dator och det finns ett manus nästan överallt. Och det är ju mer för kanske nyanställda eller säljare som inte har hunnit jobba jättelänge och är nya och behöver någon typ av vägledning för att veta ungefär hur man ska föra konversationen vidare. Men när du har lite erfarenhet så är det ingenting du egentligen sneglar på, utan då lär du dig ju mer prata genuint människa mot människa.
Anton,
och det är dit man vill landa.
Ofta, det har hänt många gånger att du ringer någon säljare och säger att de är från Telia eller Tele2 eller Tre eller vad det nu kan vara. Men visar sig att det är de inte. De representerar ett företag som säljer åt Telia och etc. Någon sorts bulvanföretag eller försäljningsföretag. Får man göra så?
Ja, det är till och med ganska vanligt. Det är så branschen ser ut. Och där tycker jag som kund också att där ska man inte skämmas för att fråga heller. Och jag tror att det är bra att veta och förstå att det är ofta så det ser ut. Och många stora företag outsourcar just försäljningsdelen till försäljningsbolag. Men det görs ju med hög standard. Man väljer ju idag ut seriösa aktörer och man skapar riktlinjer tillsammans på hur arbetet ska genomföras.
Det kan väl aldrig bli billigare att köpa genom ett sånt här bulvanförsäljningsföretag, för att de måste ju också ha en del av vinsten.
Ja, alltså då har du ju rätt i. Men det kan absolut bli mer kostnadseffektivt. Som ett säljbolag så är egentligen det enda bolaget fokuserar på det är hur kan vi höja kompetensen hos personalen, hur kan vi leverera bättre säljsamtal, hur kan vi öka kundnöjdhet. Och inte fokusera på allt annat.
För det finns ju en viss moral och etik i anslutning till telefonförsäljning. För vissa säljare kan vara oerhört påstridiga och vill verkligen framföra sitt erbjudande, medan jag som kund kanske inte alltid vill lyssna på det. Så att min fråga till dig är, hur ska jag avsluta ett sånt samtal på ett schysst sätt så att säljaren förstår att nu vill inte jag höra längre? Räcker det med att säga nej, tack, tack, eller vad ska jag göra?
Ja, och där är det ju inte i så fall heller en särskilt duktig säljare. Har man försökt avrunda samtalet på ett trevligt sätt och man har försökt tacka av och det är en prackig person som fortsätter och fortsätter, så är det bäst att egentligen bara lägga på. Du har gjort din del som kund och försökt avsluta trevligt, får inte den responsen tillbaka. Ja.
För jag kan ge ett exempel. Jag hade någon som ringde till mig och sa hej, hej, det här är jag från Bingolotto. Och då sa jag direkt, Bingolotto är inte jag så intresserad av. Ja, men du har köpt här tidigare. Ja, men inte nu. Jag har ett fantastiskt erbjudande för dig. Nej, nej, jag har inte tid, säger jag. Då säger han till mig så här, då tar jag 3 minuter av dig.
Ja.
Inget bra. Inget bra, säger jag.
Men nej, det var inte så smidigt.
Du, det är väl mest ungdomar som jobbar i branschen, va?
Ja, så är det absolut. Och det är lite det här jag menar med motståndet. Och självklart är det så att det finns bra säljare. Det finns sämre säljare. Och det finns likt i alla branscher. Det finns bra poliser, det finns sämre poliser, det finns bra journalister, sämre journalister. Och självklart är det så med sälj också. Men jag tror det sticker ut extra mycket just för att det är mycket unga människor som får säljjobb. Eftersom du inte behöver någon erfarenhet. Och en del kommer hit som första jobb. En del har ett par års erfarenhet i arbetslivet. Men det kan vara ganska stor skillnad på vilka som är duktiga och vilka som inte
är. Då blir det som det blir. Du, sista frågan. Hur känns det att efter man möter ju ett väldigt motstånd. Att efter en hel dag har blivit avsnoppad och luren läggs på i örat på en och så vidare. Och inte man har sålt någonting. Hur känns det då?
Det är ju inte det roligaste. Framförallt inte för vinnarskallar. Men som jag sa så har man ju lite problem att grubbla på. Och jag tror många säljare gillar att gå och tänka och analysera, och det gäller ju inte att ta åt sig personligt. Man kan inte låta en förlust på det sättet sätta sig i hjärtat, utan lämna det och gå vidare. I slutändan så är det bara ett jobb. Det har ingenting med dig att göra. Livet går ju vidare när man kommer hem.
Vi ska också gå vidare. Vi tackar dig så väldigt mycket för att du var med.
Tack så mycket, Anton. Lycka till med säljet.
Ja, ha det bra.
Härligt. Toppen. Tack så mycket.
Ja, det var intressant att höra där, Arthur. Det finns ju säljare som är både bra och dåliga, men jag har lärt mig att hantera dem lite bättre än förr. Jag tyckte det var så jobbigt förr. Kanske inte var riktigt snäll alltid mot dem, men nu försöker jag vara vänlig och säga tack för intresset och så vidare och så vidare. För det är ju ändå människor som sitter där också.
Ja, och klimatet har jag förstått är mycket svårare för telefonförsäljare nu än vad det var tidigare. För med all risk för bedrägerier etc. Och när man ser att det är någon som ringer och det är ett telefonnummer man inte känner igen, så är man mycket mer skeptisk nu än vad man var tidigare.
Och ringer de och ber dig ta fram ditt bank-ID, så lägg på. Då...
Jag hänger på vem det är som ringer.
Om jag ringer.
Nej, då blir det ingen bank-ID.
Nej, okej.
Nu är vi färdiga för den här gången.
Ja, det är vi snart. Kerstin Arne, har ni drabbats av telefonförsäljare som ni inte riktigt har orkat med?
Jag är ju inget minne numera, så jag minns inte det heller.
Ja, men det var väl skönt i det fallet.
Ja, det är väldigt bra.
Okej, som sagt, vi säger tack så mycket. Vi sänder numera, det ska vi tala om igen och upprepa, bara. Men vi sänder var 14:e dag och inte varje vecka.
Och vet du vad vi ska tala om nästa gång, eller?
Nej, det finns mycket jag vill tala om. Klimatet och översvämningar och svinpest. Vad heter den här svinsjukdomen?
Ja, det låter ju jättekul.
Ja. Ja, vi kan nog hitta något roligt också, det är helt övertygad om. Du kanske kan dra några fler skrönor från tv-laget.
Ja, vi har ju ett antal, men vi spar dem till nästa vecka. Eller till 14 dagar.
Om inte Arne vill bidra med någon nu.
Nej.
Inte den här gången.
Nej, inte den här gången.
Då får du komma tillbaka.
Ja.
Hoppas alla lyssnare kommer tillbaka också. Hej då!
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.